Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, du som är ärans kung, kom till oss och förklara din härlighet och makt och hjälp oss att följa dig i din ödmjukhet. Låt din ande förklara ordet för oss så att vi ser dig och tror på dig. Amen. Som predikotext idag har vi den alternativa texten för första advent från Lukas evangeliets 10:e kapitel, verserna 23-24. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa: saliga är de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra vad ni hör, men fick inte höra det. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi firar idag första dagen av ett nytt kyrkoår. Det som vi har som tradition att fira helger under två halvår på lite olika sätt, nämligen det festliga halvåret, Herrens halvår, som sträcker sig från första advent till pingst, och det festlösa halvåret, eller kyrkans halvår, under trefaldighetstiden. Det är en gammal tradition som har en pedagogisk uppgift. Under det första halvåret följer vi Guds stora gärningar för oss. Och under det andra halvåret får vi be om den heliga andes ledning att kunna leva så som Gud vill att vi ska leva. Dagens evangelietext berättar om hur, alltså den som vi läste tidigare, om hur Jesus kommer ridande på en åsna med hänvisning till Sakarias profetia. Din kung kommer saktmodig ridande på en åsna. Det är samma text som vi läser på palmsöndag. Det är egentligen ganska förbluffande. Och det är ett vittnesbörd om att det som Jesus kommer för att utföra, det är för att lida och dö och uppstå. Det är det som är den huvudsakliga uppgiften som han kommer för. Och det är den som vi ser framåt mot redan idag. Vår kung kom inte för att visa sin härlighet, utan han kom till förnedring. Förra söndagen, domsöndagen, så påmindes vi om att han en dag ska komma i härlighet till dom, när alla människor ska böja sig i tillbedjan. En del i glädje, men en del tyvärr till evig skam. På tre sätt avspeglar det kommande halvåret den verksamhet som Gud gör. Vi brukar i trosläran tala om Kristi tre ämbeten. Kristus som profet, som präst och som kung. Och det här ska också idag bli vårt tema. Kristus som profet, präst och kung. Vår text nämner två av de här ämbetena, nämligen hans förebilder, profeterna och kungarna i Gamla testamentet. De fick se Messias, Kristus, i fjärran, långt borta, men de hade inte förmånen att se honom, träffa honom personligen. Det var bara två av dem som fick se honom. Det här påminns vi om på Kristi förklaringsberg. Kristi förklaringsdag, mitt i den festlösa kyrkans halvårstid, när han visar sig för Mose och Elia på det höga berget. Då samtalade de om hans förestående bortgång, vad han skulle uträtta i Jerusalem. Det var det som var det viktiga, det stora som han skulle göra som världens frälsare. Många profeter och kungar ville se honom och få uppleva det här. Och de fick inte se honom. de fick i tro se fram emot hans verksamhet, hans offer. Jesu lärjungar fick se honom. Och vi har fått se honom. Inte med egna ögon ännu, men vi har fått se honom i Bibeln. Där han träder fram för oss, både i sin förnedring och i glans och i härlighet. Då vi läser eller hör undervisningen om honom, ser vi honom med andliga ögon, med trons ögon. Och det är också saligt, för han säger ju till Thomas efter sin uppståndelse. Saliga är de som inte ser och ändå tror. När vi talar om Jesus Kristus, bekänner vi Jesus som har gått omkring här på jorden som en sann människa. Vi bekänner att han är Kristus, den som Gamla testamentets profeter vittnade om och som vi känner under namnet Messias. Messias är det gammaltestamentliga namnet på Kristus. Kristus är grekisk. Jesus är hans namn, Jesus från Nazaret, på det jordiska, med jordisk praxis, nämligen den namn som han tilltalades med. Och det betyder också någonting, det betyder frälsaren. När man bekänner att Jesus Kristus är Herren, som det också omtalas som en kristen, urkristen bekännelse, så ska vi komma ihåg att det här var en oerhört farlig bekännelse. Därför att då bekände man att Jesus är den Herre som regerar över hela världen. Den allsmäktige JHVH, Herren. Och det kunde inte judarna tåla. Därför att nämndes det här namnet i när Jesus red in i Jerusalem till förargelse för de skriftlärda. Man citerade psalm 118 där just den här bekännelsen finns. Ack Herre fräls i Hosianna-sången. De här tre ämbetena, präst, profet och kung, de invigdes med smörjelse, med olja. Oljan representerar anden. När Jesus smordes till de här ämbetena skedde det inte på ett fysiskt sätt som när Samuel, profeten, smorde David till kung, till exempel. Han blev smord i den heliga anden. Nu ska vi betrakta de här tre ämbetena. Kristus som profet. Vi ska se efter vad som berättas före våra två textverser hos Lukas. I slutet av det nionde kapitlet skriver Lukas att tiden för hans upptagande var nära, eller det var inne. Han vände sitt ansikte mot Jerusalem. I kapitel 10 sänder han ut 70 lärjungar som han sände framför sig två och två för att predika. Guds rike är nära er. Det är det budskapet som nu också är aktuellt under advent. Herren kommer. Dessutom gav Jesus den makt att bota sjuka och driva ut onda andar. Och det fyllde dem med sån glädje att de kom tillbaka till Jesus och berättade om vad de hade upplevt. Men Jesus visade dem då på det allra viktigaste. Gläd er inte över att andarna är er underdåniga, utan över att era namn är skrivna i himlen. Det är det största av allt. Det är det budskap som Jesus sände sina lärjungar att predika. Och det är samma budskap som vi också idag har fått i uppgift att säga åt alla människor. Det är evangelium, det glada budskapet. Att vi har en plats i himlen för Jesus skull. Kom ihåg det. Det är det viktigaste av allt som vi kan höra här i livet. Att vi har en plats i himlen för Jesus skull. Det här är Kristi profetiska ämbete. Han kom med ordet om frälsning. Det ordet har han anförtrott åt oss genom de heliga apostlarna som har skrivit ner det och som vi noga ska studera och lära oss. Och för att vi ska lära oss har han sänt oss sin helige ande för att påminna och förklara för oss, för att vi ska behålla det i våra hjärtan. Här finns det budskap som vi har framför oss det närmaste halvåret. Från förberedelsen nu under advent, vid hans födelse som ett litet barn, hans frestelser och lidande under fastetiden, till hans lidande och död under långfredagen, hans segerrika uppståndelse på påskdagens morgon, hans himmelsfärd som lade punkt för hans förnedringstid på jorden, och slutligen pingsten som gav oss den helige ande som ska vara med oss varje dag genom att ställa fram Jesus för oss, för våra ögon, och lära oss att hålla allt som han har befallt oss. Låt oss återvända till en liten intressant detalj i berättelsen om de 70 utsända. 70, det är ett tal som har en symbolisk betydelse enligt Bibelns undervisning på många ställen. 7 framställs nämligen som Guds heliga tal när han handlar med människor, med sin församling. Och 10 är fullkomlighetens tal. Allt, 7 × 10, 70, gäller hela världen. De 70 lärjungarna som Jesus sände ut skulle ut till folket, och de skulle så småningom gå ut som Jesus gav dem i uppdrag. Gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Gör alla folk till lärjungar. Kristi profetiska uppgift gällde alla människor. Därför är det viktigt också för oss idag att se att vårt uppdrag är att gå vidare med budskapet. Att tala om det för andra, så att vi omsätter det här profetiska ämbetet i vår tid. Och idag gäller det mer än någonsin att stå fast vid det profetiska ordet som Jesus sa. Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Sen Kristus som präst, det kan låta lite överraskande. Vad var han för en präst? Jo, när vi använder benämningen präst så kanske våra tankar går i en lite annan riktning än det som evangelierna och Bibeln i övrigt använder. Om vi tänker på Gamla testamentet så är det prästen som går in i templet för att offra. Inga andra fick gå in i templet. Och det var bara en präst som fick gå in i det allra heligaste. En gång på den stora försoningsdagen på hösten. Han gick in dit för att offra för sina egna synder och för folkets synder. Då vi talar om präster i den lutherska kyrkan tänker vi mera på herdeansvaret och att vara lärare i församlingen. Och därför använder vi gärna begreppet pastor som betyder herde och inte så ofta präst. För att man inte ska ledas vilse i det här tankespåret. Den främsta av prästerna var alltså överste prästen. Han var den enda som hade rätt att gå in i det allra heligaste. Hebreerbrevet undervisar oss att Jesus är vår överste präst. Och han gick inte med blod från tjurar och bockar som slaktades i templet, utan han gick med sitt eget blod in i det allra heligaste i himlen, kan vi säga. För att öppna vägen. Han skulle inte bära fram offer som prästerna i templet varje dag, utan han gick en gång. Och då bar han fram ett evigt gällande offer. Överste prästen i Gamla testamentet skulle en gång om året gå in och offra. Men när Jesus offrade sig själv på långfredagen, då sa han, det är fullbordat. Det vill säga, alla de förebilder som fanns i Gamla testamentet hade uppfyllts. Framförallt offersymboliken, att man skulle offra om och om igen. Jesus gjorde det med en gång, för alla tider, för alla människor. Jesus gav sitt blod för världen, för dig och mig, för att våra synder inte skulle stänga oss ute från Guds gemenskap. Det finns en sång som vi brukar sjunga ibland, som uttrycker det väldigt starkt. Se, nu är det öppet för vilken som helst att in i det helgaste gå. Ty blodet har runnit och världen är frälst. O syndare, akta därpå. Jesu blod har runnit och då är vi frälsta. Då får vi gå in i det allra heligaste. I himlen, tack vare Jesus. Efter Jesus behövs inte mer någon överstepräst. Men det finns en offertjänst som vi alla är kallade att utföra. I Romarbrevet 12 skriver Paulus en förmaning. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och Petrus skriver om det här i sitt första brev. Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Ett andligt hus, det är ett namn på Kristi kyrka, Kristi kropp. Så som Jesus är vår ställföreträdande överstepräst, är vi präster i hans kropp, hans kyrka. Men vi behöver inte offra med blod, varken för våra eller för andras synder. Jesus offrade med sitt blod. Men vi har en speciell rättighet som präster i Kristi kropp. I Gamla testamentet så hette det om prästerna, vi hade rätt att komma nära. Vi fick gå innanför templet och vara med Gud. Det fick inte vanligt folk. Men vi som kristna, vi har blivit döpta till att få en rättighet, att komma nära Gud. Och den här rättigheten, den har vi tack vare att Jesus har offrat för oss, så att våra synder inte mera stänger oss ute, utan vi får komma nära. Och en gång ska vi få komma nära Gud och se Jesus i himlen. Då möter vi honom i härlighetens land. Då ska vi alltid vara nära honom. Då ska vi se honom i evig salighet. Och sen ännu det tredje. Kristus som kung. Det här ämbetet är det som vi kanske mest tänker på idag. Jesus kommer ridande som en kung till Jerusalem. Men en hurdan kung är han? Det var vanligt under gamla tider att kungarna kom med fina hästar, ofta säkert vita hästar. Och det kom med trumpeter med stora härar omkring sig. Sakarja säger att han inte kommer som en sån, utan kommer saktmodig, ridande på en åsna. Men han kommer rättfärdig och segerrik. Han har makt trots att det inte ser så ut. Tänk på hur det var när Jesus stod inför Pilatus på långfredagen. Såg han segerrik ut där? Blodig, torterad, blodet rann alltså. Pilatus frågade honom, är du en kung? Jesus sa, du har själv sagt det. Men mitt rike är inte av den här världen. Och han säger till Pilatus, du hade alls ingen makt om du inte hade fått den av Gud. Så var det med en mänsklig ledares makt. Pilatus kröt med sin makt över honom och sa, jag har makt att göra vad jag vill med dig. Jesus sa, det har du inte alls om inte Gud låter dig få den här makten. Han stod till synes maktlös, förnedrad och blodig. Han var ändå världens kung. Och det var han som hade gett Pilatus hans makt. Han kunde ha slitit av sig bojorna och visa Pilatus, nu ser du vem jag är. Men det gjorde han inte. Han var en annorlunda kung. Så var det också när han red in i Jerusalem på åsnan. Han såg inte ut som någon kung. Också lärjungarna levde i svaghet ända tills de fick kraft av Herren. De var förföljda. De låste in sig i en sal där det inte fanns någon chans för andra att komma in. De var rädda. Men sen när det blev pingst, då fick de frimodighet. Då gav den helige ande dem kraft att börja predika. Då predikade de om den uppståndne frälsaren. Då trädde Petrus fram och förkunnade så här frimodigt: därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort, både till Herre och Messias. Här finns ett budskap som frambärs i den allsmäktiges kraft. Nu predikades det öppet om Messias. Och det här budskapet skakade om världen, det ledde till förföljelser. Samma budskap har vi till förfogande. Kära vänner, varför är vi ströga att föra ut det här budskapet? Vi behöver inte vara försagda. Vi är ju Jesu bröder. Vi är barn till kungen. Det var Jesu uppdrag att komma i saktmod. På samma sätt är det också med oss. Vi känner oss svaga och hjälplösa. Men det här är vad vi är i oss själva. När vi är Jesu redskap, då har vi hela hans kraft i förfogande. Då behöver vi inte vara försagda och rädda. För han säger ju genom Paulus till och med: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. I hans tjänst har vi kraften. Inte i vår egen tjänst för att berömma oss själva. Vi har inget att berömma oss av själva. Men i Jesu kraft får vi leva som kungabarn mitt i en tid av oro, vånda och ångest. I väntan på kungen då han ska komma tillbaka den sista gången. Då i majestät och ära. Då ska alla få se honom. Alla knän ska böjas. Tyvärr många till skräck och fasa. Men människor från alla folkslag ska då kallas in till honom i hans rike. Och prisa honom för hans storhet och ära. Salig är den som ser honom redan nu i tron och får vara med då. Amen. Låt oss be. Lär mig se på dig, o Jesus, än en tid i tron nu här. Tills jag i din faders rike ska få se dig som du är. Amen.